I ett brev till landets judar 1890 skrev president George Washington: "Medborgarna i Amerikas förenta stater har rätt att applådera sig själva för att ha gett mänskligheten exempel på en utvidgad och liberal politik. En politik som är värd att efterlikna. Alla har samma samvetsfrihet och medborgarskapsrättigheter. Lyckligtvis kräver Förenta staternas regering endast att de som lever under dess beskydd ska visa sig själva som goda medborgare."
Roa, vilket årtal är det vi ska ägna oss åt idag?
Ett år som kanske inte så många känner till, 1654.
Just det, och den korta versionen då, varför detta är så viktigt årtal för judarnas berättelse?
23 judar, en grupp judar, kommer för första gång till det som vi kommer att kalla USA, men på den här tiden är Amerika, eller närmare bestämt New Amsterdam.
Just det. Och det här är ju i en tid när Europas stormakter har börjat följa efter sina upptäcktsresanden. Vi har Columbus och Magellan och Vasco da Gama och andra som har upptäckt nya världar, så att säga. Och nu så tävlar Europas stormakter om att lägga beslag på nya kolonier. Och nu då så är vi här då i New Amsterdam, eller det som vi ju mer känner som idag, New York. Britterna kommer ju att ta detta 10 år efter våra datum och byta namn till New York från New Amsterdam. Men varför kommer den här gruppen judar egentligen överhuvudtaget att landa här?
Lite lång story, de har blivit utslängda från Portugal och Spanien. De flyr till södra Amerika, men sen kommer även Portugal och Spanien att ta över kontrollen där. Och efter en kort uppehåll där Nederländerna faktiskt regerade i delar av Brasilien, så kommer portugiserna tillbaka. De inför återigen inkvisitionen mot judarna och då flyr de och hamnar då till slut i New Amsterdam, som också då kontrolleras av Nederländerna på den tiden.
Precis, och vi ska ju påminna bara lite grann då, 1492 så kastas alla judar ut ur Spanien och även Portugal då, spanska halvön. Och många av dem beger sig, dels hamnar en grupp av dem i Östeuropa så småningom i Litauen, Polen, Ukraina. Men en större grupp hamnar väl i Holland, förutom de som redan då beger sig till kanske framförallt Sydamerika. Och Holland har varit på många sätt en fristad för de här judarna, där de har haft ändå ganska så stor frihet att leva och fungera. Och nu kan man ju tänka sig att de borde fått en frihet, eftersom att New Amsterdam, New York, är under holländsk kontroll. Men de möts av en ganska sträng guvernör där, Peter Stuyvesant, eller hur? Stuyvesant.
De gör det. Bara att säga det, att de flesta som blev utslängda från Spanien och Portugal åkte ju till de arabiska länderna, norra Afrika och så vidare. Men precis. Peter Stuyvesant är inte så väldigt blir, han är full av fördomar faktiskt, och han skriver ett brev till myndigheterna då i Nederland och säger: vad ska jag göra med de här judarna? Men han ger ju en väldigt stark rekommendation att de här som bara utnyttjar oss och de som dödade Kristus och så vidare, de måste inte få lov att stanna här. Men han får ju svaret tvärt emot, de får stanna, de kämpade med oss mot portugiserna i Brasilien och de får stanna, men de får inte vara en börda för resten av kolonin.
Just det. Ja, motvilligt så tvingas han ta emot dem, och året efter så ska han faktiskt ta över Nya Sveriges koloni och besegra dem. Och då är det en jude där, Asser Levi, som vill vara med, men han nekas av Stuyvesant att vara med i armén och ska istället betala skatt, men det vill inte Asser Levi, och det är liksom... Det går fram och tillbaka, men några år senare får ju faktiskt Asser Levi som den första juden fulla, så att säga, medborgerliga rättigheter att verka och fungera, eller hur?
Ja, precis. 1657 så blir han den första juden som får det, och det är nog kanske på flera tusen år, eller i alla fall 15, 16, 17, 18, 1900 år, så är den första juden med fulla rättigheter.
Just det, och han får rätten att köpa mark. Det är ju en sån här sak som... Alltså, alltid har judarna levt under olika restriktioner, mer eller mindre diskriminerande. Men nu får han detta, och han köper ju bland mark då på det som idag väl är Wall Street. Eller det heter det Mill Street, men det blev William Street och nu Wall Street. Där köper han land.
Han köper land och upprättar ett slakthus efter ett tag. Och sen så blir ju faktiskt det hus som han köpte då, det blir till slut en synagoga. Så han har en viktig roll.
Alltså en byggnad synagoga ska vi säga, för att redan 1654 så upprättas ju en judisk församling, en synagoga, och det är ju, det krävs 10 judiska män för att det ska kunna vara en judisk församling. Och den upprättas redan 1654, men här då 1730 så bygger man den första byggnaden i ett hus som Asser Lever då hade byggt eller ägt, även om han var död när detta inträffade då, eller synagogan byggdes. Och sen liksom så fortsätter det därifrån. Och vad händer sen med judarna i, nu? För nu har vi ju gått från holländsk till brittisk kontroll, men det kommer också bli ett frihetskrig där det blir självständighet lite senare på 1700-talet.
Ja, precis. Alltså det är ju inte väldigt mycket folk i USA eller Amerika på den här tiden. När judarna först kom 1654, det är ungefär 2,5 miljon totalt sett. Men sen 1600-talet, 1700-talet, det är små siffror som ankommer. Men vi kommer fram då till det här frigöringskriget, när de här som trots allt finns där vill frigöra sig från Storbritannien då. Och de gör uppror, de här 13 kolonierna, och vi har frigöringskriget, och där judar då deltar väldigt starkt i det här kriget för att frigöra sig från britterna. Både som soldater, men också med att finansiera det här kriget. Och det lyckas de ju med till slut, och då får de också till slut, alltså kommer ju konstitutionen och sen Bill of Rights 1791 som ger dem fria rättigheter.
Och då har vi ju, då är det inte bara Asser Levi, en man som liksom lyckades förhandla till sig rätt, utan nu gäller det alla judar. Alla judar är välkomna att komma till det här nya landet och leva som equals. Det är liksom land of the free, home of the brave, och alla som ställer upp på de premisserna ungefär är välkomna då. Och det här är ju stort, det här är väldigt stort för judarna, att nu finns det faktiskt en fristad på något sätt då. I det här nygrundade USA. Och det kommer bli ett väldigt viktigt del här, och även i nästa krig, frihetskriget, eller inbördeskrig ska jag säga, så kommer också judar att spela en viktig roll. Då är vi framme på 1860-talet här. Jag har hoppat snabbt framåt här.
Ja, precis. Men då har ju börjat hända någonting, för 1848 är det väldigt oroligt i Europa, olika uppror där. Och det leder till massimmigration, eller emigration från Europa, immigration till USA av alla, inkluderat judar. Så befolkningen har ökt drastiskt. Judarna tidubblas på 20 år där, 1850 till 1870, så tidubblas den judiska befolkningen i Amerika. Men då kommer inbördeskriget där nordstaterna då kämpar mot sörstaterna, och det är ju kampen om slaveriet som sörstaterna liksom, de vill bevara, nordstaterna vill avskaffa. Så i det här kriget då, så har vi återigen, nu har vi judar på båda sidorna. 7000 judar för nordstaterna, 3000 för sörstaterna. Men de som kämpar på nordstaterna då, de blir ju faktiskt väldigt hedrade, de är duktiga, och 7 av dem är generaler, eller var det 9 faktiskt som är generaler, judiska generaler.
Och den berömde generalen i nordstatsarmén där, Ulysses Grant, han är ju till att börja med, eller Grant, han är ju till att börja med väldigt negativ. Han har fått liksom någon hiccup här på judarna och vill fördriva dem ur den nya staten, men då säger Abraham Lincoln stopp, eller hur?
Han gör det. Han tycker att Grant tycker att judarna tjänar sig rika på det här kriget med att sälja saker till de stridande parterna. Men han får ge sig, och faktum är att när han sen blir president, då har han verkligen fått en omvändelse av hjärtat, för då blir han den mest judevänliga presidenten som har varit. Han anställer mer judar än någon annan. Han är första presidenten som deltar på en synagoginvigning. Och han jobbar väldigt mycket för de ryska judarna som på den här tiden, för nu är vi framme 1880, 1870, 1880, 1881, första alian börjar som resultat av pogromer i Ryssland, förföljelse mot judar, och Grant då, han är väldigt mån om att de här judarna ska bli hjälpta.
Och här nu så är det ju så att nu ökar ju migrationstakten ända från 1840, och hela vägen in till första världskriget så kommer det ju mängder utav judar. Och vi har ju pratat om 1881 då, som är ett viktigt år för alian i Israel, och det var 25 000 ryska judar som flydde pogromerna där och bosatt sig i Israel. Men i avsnittet vi hade om 1881 så sa vi att de allra flesta begav sig till USA. Och de här judarna, ryska judarna och de tyska judarna och europeiska judarna, de kommer ju att få väldigt viktiga roller ju och liksom bidrar med stora företag och så vidare. Vill du nämna lite grann om vad, det kan ju vara lite företag och liknande som vi känner igen än i våra dagar.
Ja, precis. Det är ju väldigt skillnad på de två grupperna. Alltså, tyska judarna som kom 1850-1880, den perioden där, de var väldigt resursstarka. De hade mycket resurser, pengar också med sig. De etablerade affärer, de åkte omkring som handelsmän. Och efter ett tag så etablerade de en affär på en plats och sen blev det en kedja av affärer. Och sen har vi så som Macy's till exempel, en jättestor kedja idag som har växt ut av det här. Mm. Och det finns andra, Rich i Atlanta och andra som jag inte känner till. Men sen Levi Strauss också kom ju som ett resultat av allt det här med Levi's jeans. Precis, och hans story var så intressant.
Har vi kanske alla en sån skjorta eller jeans eller t-shirt eller någonting hemma, kan jag tänka mig.
Och det var bara en tillfällighet. En guldgravare frågade efter några slitstarka byxor och det enda han hade kvar, det var tältduk. Så han gjorde en byxa av tältduk och satte en röd lapp på den med sitt namn. Och sen fick vi Levi's.
Ja, det är häftigt. En annan sak som ju inte är lika roligt kanske, men de startar många banker också, inte minst Lehman Brothers. Och den som kommer ihåg finanskrisen 2008, så var det ju så att det som skakade om och som startade och blev ju en lavin i allt detta, det var ju nämligen att banken Lehman Brothers, en av Manhattans jättebanker, gick om konkurs helt enkelt. Och det var ju grundat också utav judar. Så att de startade många stora banker, stora varuhus. Textilindustrin var väl under en period i stort sett helt judisk. Det var de som låg bakom all textilindustri, ska vi säga, i stort sett i hela USA.
Ja, precis. Och det var ju på östkusten och det var som ett resultat av den här östeuropeiska immigrationen då, som också gav massa arbetare. Och som i sin tur faktiskt ledde till uppkomsten av fackföreningar, för de insåg att förhållanden på de här fabrikerna var inte bra. Det var väldigt kapitalistiskt styrt, så det var också en viktig bit av det hela.
Dagens episode sponsors av Hermon Forlag i Norge. Hermon Forlag ble etablert i 1983 og har i flere år vært Norges største kristne bokforlag. Hermon utgir 70-80 titler i året, alt fra norske forfattere til oversatt skjønnlitteratur, biografier, romaner, barnebøker, gavebøker, andaktsbøker og bibler, lydbøker, e-bøker og barnebibel-appen. Forlaget satser på et allsidig utvalg av litteratur som fremmer kunnskap om tro og kristne verdier. Gjennom årlig overføring av 10% av selskapets overskudd til bibelspredning, misjon og humanitær bistand, bidrar Hermon til å virkeliggjøre Jesu hensikt med livet her på jorda. Vi takker Hermon for sin generøse støtte. Så vil vi også minne om vår Instagram-konto, Folket som overlevde. Følg oss gjerne der og ta del av litt behind-the-scenes-materiale og annet smått og godt. Og på din podcast-app så gi oss gjerne en 5-stjernes anbefaling, så hjelper du oss å spre denne podcasten ytterligere.
Sen kommer vi fram med då, liksom, nu närmar vi oss första sionistkongressen 1897 och det börjar verka liksom för en judisk stat i Israel. Och hur reagerar egentligen USAs judar på det här talet om att nu ska vi så att säga upprätta en judisk stat i Israel och liksom... Hur går tongångarna där?
Ja, det är ju som det brukar vara. Det finns många olika reaktioner bland judarna.
Exakt.
Så då de som är väldigt för och då de som är fullständigt emot. Men utifrån det här och utifrån alltså, reaktionen mot sionismen, men också reaktionen mot livet i ett modernt stat som inte är judisk. Hur ska man förhålla sig? Som en reaktion på båda de här sakerna kommer då reformjudendomen. Som säger att vi är inte längre ett folk och vi är mot sionismen. Vi ska inte tillbaka till det bibliska Israel.
Ja, det här är vårt löftesland så att säga. Det här är, vi har ju kommit precis till det förlovade landet här i USA så att säga.
Exakt. Och du har ju även då i USA massa Jerusalem och Betlehem och så vidare. De här bibliska platserna som fick sina namn efter det då. Men de säger också att judendomen måste anpassas till livet här i USA. Så kosher är inte längre nödvändigt och Det hade massa saker som de avskaffade och sen inför de andra saker. De vill förresten förändra sabbaten till söndag för att komma i takt med samhället för övrigt. Så en massa saker. Och en annan respons är konservativismen, då den konservativa judendomen som tar ett mellansits mellan de reform och de ultraortodoxa som ständigt har funnits då. Så vi får tre grenar här, huvudgrenar.
Och det var ju inte minst då när det kom mycket ryska och östeuropeiska judar, då kom ju det ultraortodoxa och blev väldigt starkt då. De ser vi ju, finns ju väldigt många sådana till exempel då i New York och områdena där omkring, så finns det ju fortfarande idag en stor ultraortodox närvaro då. Men det som ju, även om man är lite oense i det här med sionismen, huruvida man ska ha ett eget land eller inte, så är man ju förenade ändå i filantropin, alltså att man ger stora summor pengar för att hjälpa judiska projekt, så att säga, både i Europa och även då judiska kolonier i Israel, och det där kommer ju att få en väldigt viktig roll framåt, de judiska givarna ifrån USA.
Ja, det gör jag definitivt. Det finns ett uttryck på hebreiska, kol Israel arevim selese. Varje Israel är skyldig för sin nästa, alltså sin nästa jude. Så därför så finns det här filantropiska väldigt starkt, och när du kommer till Israel idag så ser du ju nästan på varje offentlig byggnad eller skolbyggnad, universitet, så ser man det här blir givet av en familj, judisk familj i USA. Så det är väldigt stort, filantropin.
Sen har vi två stycken världskrig som vi liksom går förbi i rask takt, och det är många, det är hundratusentals judar som ställer upp i armén och strider. Och sen kommer vi liksom fram till 67 där vi har sexdagarskriget, och det kommer egentligen att bli starten på att USA blir Israels viktigaste allierade. Det var inte självklart tidigare, på 40-50-talet var det ingen självklarhet, men efter 67 så kommer det bli en som sagt den största vapenexportören, den största allierade, och som vi ju känner igen ända in i våra dagar.
Precis, och det blir otroligt viktigt för det moderna Israel idag då, och inte minst det diplomatiska stödet. Självklart det militära stödet, men också stödet som de får från USA i FN är jätteviktigt för Israel idag. Vetorätten som USA har där. Annars skulle det bli väldigt svårt för att legitimera en judisk stat faktiskt.
Och som sagt, den här tidiga judiska närvaron som startade 1654, det gör att vi har judar än idag, både i Hollywood, vi har dem inom vetenskapen, vi har dem i kongressen, senaten, ibland även i regeringen i USA, och de finns helt enkelt överallt, och det är ju faktiskt det landet med flest antal judar i den vidare bemärkelsen. Om man ser på de som ser sig som judar så att säga, då är det flest i Israel, men annars är det USA som också har varit en fristad, även om det inte är utan sina utmaningar, där även där finns antisemitism då, men i en mycket mildare grad än vad vi har sett prov på i Europa, Ryssland och i Mellanöstern och så vidare. Och det här var egentligen den korta versionen utav 1654.
Men innan du får, säger slut,
du får säga någonting innan
jag,
du får slut på det då.
Jag sa faktiskt att det skulle vara jättesvårt att legitimera den judiska staten, och det menar jag ju inte. Alltså det är lätt att legitimera den judiska staten, men jag tänker på den diplomatiska arenan. Om inte USA hade haft sitt veto i FN. Jag måste bara korrigera det. För legitimera den judiska staten finns det hur många argumenter som helst.
Precis, men USA är ett viktigt stöd för Israel, och det var något som utkristalliserade sig egentligen först på slutet på 60- och början på 70-talet och ända in i våra dagar. Vill du lyssna på den fulla versionen av det här avsnittet där vi reder ut mycket mer, så hittar du den överallt där vår podd finns, både att lyssna och titta på. Du hittar allting och länkar på folket.nu, och kan också följa oss på Instagram, Folket som överlevde. Och snart är vi tillbaka med det 23 avsnittet. Hoppas att du vill komma tillbaka och lyssna då.